Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, du lyssnar förstås på CL-podden med mig, Christian Dahlström, som idag har med mig fotbolls-GV, finansmannen Jesper Strandberg. Hur är läget?
Tjena, tjena. Jo, men det är bra, tack. Några få timmar kvar innan jag går på semester.
Mm. Ja, men samma här. Du, har det hänt något sen vi hördes senast?
Nej, det kan jag nog inte påstå. Det har varit full fart nu in i kaklet på jobbet och mycket hemma och sådär. Men det känns som en välförtjänt och välbehövlig semester nu.
Mm, hur många veckor kör vi?
Men det blir dryga 3.
Mm. Ja, men skönt. Ja, men jag kör också 3 veckor. Själv har jag sen vi hördes senast blivit ordförande i vår bostadsrättsförening, Jesper.
Grattis!
Ja, det vet du fan. Men det är ju något av ett liksom skituppdrag som ingen vill ha i en bostadsrättsförening. Men jag behövde pengarna och så ser jag fram emot kanske att lära mig lite av uppdraget och styra upp föreningens ekonomi, vilket jag redan har börjat göra. Dessutom är jag ju, som jag sagt tidigare på den, sugen på att smacka upp solpaneler på våra tak här. Så det kan mycket väl bli av nu när jag har lite leverage i föreningen. Så det är kul ändå. Och så har jag även fått en ny copykund till firman, vilket var ett jävligt skönt besked så här inför semestern. Som dessutom är i just förnybar energibranschen, som jag tycker är väldigt spännande och känns angelägen att engagera sig och göra min supercopy och hjälpa dem. Så det känns kul. Min ekonomiska situation som ju har varit en följetong här i podden under coronakrisen, den har blivit lite bättre. Sen har jag i och för sig mått piss i veckan rent psykiskt. Men jag ska inte tråka ut lyssnarna och dig, Jesper, med det. Du, idag tänkte jag att vi ska prata om KPMGs rapport om coronapandemins effekter på matchdagsintäkter och framtida anpassningar av arenorna. Vi ska köra vinnare och förlorare och sen i Patreon-delen ska vi köra transferpanelen, det nya segmentet där vi redan har en spelare som har flyttat, 5 som återstår, och i flera fall har det faktiskt skett utveckling även i de potentiella affärerna. Och dessutom plockar vi in en ny spelare nu, Jesper, i den ordinarie panelen när Sané har gått till Bayern. Och den spelaren kan jag ju avslöja redan här då är Jorginho i Chelsea. Och varför vi har satt upp honom i panelen, det får ni höra i Patreon-delen. Så gå in på patreon.com/clpodden om ni vill ha hela avsnitten av podden och åka i första klass som riktiga superkingar. Jag ska säga det att jag alltså går på semester idag och jag är i och för sig bara borta i 3 veckor då. Så med lite tur så kanske vi hinner med ett avsnitt innan turneringen drar igång igen den 7 augusti. Osäkert, skulle kanske inte tro det, men vi får väl se. Vi fick ju besked för övrigt igår, Jesper, om att de här returerna i åttondelsfinalerna som inte hann spelas klart, de kommer att spelas på ordinarie arenor, så det blir ju en retur i Turin då till exempel, okay. I ditt fall, hur känns det?
Jo, men det känns nog bra, även om det kommer vara tomma läktare, så blir det ju ändå att man slipper resa, man känner sig lite mer hemma på sin egen hemmaarena, så ja. Ja, men det känns kul att det drar igång snart.
Mm, det ska jag säga det också, att idag lottas ju kvartsfinalerna och semifinalerna. När ni hör det här så har de redan lottats. De lottas vid klockan 12 idag tror jag, och det är ingen sidning eller restriktioner på vilka som kan lottas mot varandra och sådär. Så vi får väl se vilka som får möta vilka helt enkelt. Jag tänkte att vi först av allt idag, Jesper, ska köra lite kultursegment här, som vi gillar att snacka om, eller framförallt jag tänkte att vi skulle rekommendera lite sommarkultur till lyssnarna när vi nu går på semester och lyssnarna kanske ligger i en solstol någonstans och lyssnar på det här och vill ha lite kulturtips. En bok, en film och en tv-serie var, och jag börjar med boken Döden är en man, som handlar om Da Costa-fallet. Jag tror att jag har nämnt den tidigare, men det är en av de 15 böcker jag har läst i researchen till min Margit Norell-dokumentär, som ju för övrigt börjar bli klar nu. Jag har första delen inspelad och ska bara göra några små ändringar där, så är den klar, vilket känns jävligt skönt. Men den här boken då, är en sjukt, sjukt bra bok. Alltså det är en svensk klassiker i krimgenren får man säga, nästan 800 sidor lång. Men väl värt ansträngningen att läsa den, eftersom det här är ju en bit svensk nutidshistoria och en bok som förändrade väldigt mycket i uppfattningen av det här fallet hos alla möjliga människor, även åklagaren faktiskt, vilket jag nämner i dokumentären som jag håller på med också. Ett litet bonustips när det gäller böcker är Sture Bergvalls biografi Bara jag vet vem jag är, som jag snart är klar med och som också är klart läsvärd. Överklassmördaren på SVT är en tv-serie, en dokumentärserie om ett mord i Central Park i New York 1986, som jag såg här för ett tag sedan. Väldigt spännande. Och slutligen då en film som jag vill rekommendera, och den har väl de flesta redan sett. Jag hade inte sett Once Upon a Time in Hollywood. Jag försökte faktiskt se den på bio nu innan corona-helvetet, men det fanns inte vettiga tider för någon med barn på dagis. Men den finns i alla fall på Viaplay nu. Mästerverk, eller vad säger du, Jesper? Jag bara utgår från att du som vad säger man? Filmofil, eller vad säger att du har sett den.
Jo, men jag har sett den. Jag tyckte den var jäkligt bra. Alltså. Jag blev väldigt, även om förväntningarna var höga, så fick jag ändå liksom blev positivt överraskad.
Mm.
Så jag tyckte den var jäkligt, jäkligt bra. Så den rekommenderar jag också.
Ja, den är verkligen ett mästerverk. Så om ni inte har sett den, så gör det genast. Slutligen då, två filmer som jag redan har rekommenderat i podden, men som jag gärna påminner om ifall ni inte har sett dem än. Det är ju Maradona-dokumentären som kom förra året, va? Och Midsommar, den här amerikanska, svenska skräckisen. Båda de två är 5+, och ser dem om ni inte har sett dem. Vilka populärkulturella tips har du till lyssnarna nu när vi checkar ut för semester, Jesper?
Alltså, jag är ju lite mer en man av folket när det kommer till sådana här kulturella aspekter. Alltså, läsning, det gör ju jag bara på semestern.
Mm.
Så där har det inte hänt någonting på ett bra tag. Det var ett bra tag sedan jag hade semester.
Mm.
Men kollar vi, om jag skulle rekommendera en tv-serie, så såg jag precis på Netflix, så har de en dokumentärserie om världens mest udda sporter.
Mm-hmm.
Som, där vissa avsnitt, alla kanske inte är toppen, men vissa är jäkligt intressanta och roliga tycker jag. Bland annat det här fältslaget de kör i Florens varje...
Just det. Ja, men jag såg att var det Kroneman som skrev om det i DN. Calcio Storico heter det väl.
Exakt. Så den skulle jag kunna rekommendera på seriebiten. Det, det...
Vad heter den
serien? Väldigt intressant. Den heter Världens mest udda sporter.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Cool. Och sen har jag inte riktigt något så här nytt filmtips. Men jag upptäckte igår på, eller nu i helgen på Viaplay, att de har bara bombat upp 90-tals action. Mycket med Nicolas Cage och Travolta och Christian Slater och såna här riktiga godingar.
Mm.
Så ja, men så här The Rock, Con Air, Broken Arrow, Face Off, liksom såna riktiga klassiker som man kanske inte har sett på 20 år. Så jävligt kul att gå tillbaka.
Ja, jag måste säga att du gör mig lite besviken här, Jesper. Film är ju det enda området där jag sätter något som helst förtroende till det när det gäller populärkultur. Och jag hade förväntat mig lite mer sofistikerade tips än Con Air, måste jag.
Ja, men nu har det ju liksom inte kommit någonting på ett bra tag. Precis som fotbollen ligger ju filmindustrin typ nere. Mm. Så man får gå tillbaka till barndom och hitta sina gamla favoriter istället.
Okej, okay, ja, men du får godkänt av det skälet i så fall då. Men du, om vi dyker ner i fotbollsvärlden då, så börjar ekonomin i världen, i Sverige och Europa sakta men säkert återgå till inte det normala än så länge i alla fall. Men jag tänkte vi skulle prata om den här KPMG-rapporten om arenaintäkter. För er som inte känner till KPMG, så är det en av de här stora redovisningsdrakarna. Men först tänkte jag att vi kunde nämna att det ju kommit lite uppmuntrande tecken på återhämtning i världsekonomin. Det verkar ju som att konjunkturen visar en V-formad återhämtning snarare än en U-formad, som man ju har fruktat. Jag såg att konjunkturbarometern i Sverige kom för ett par veckor sedan, och den visade ju en ganska stark återhämtning. Även om vi fortfarande är kvar på riktiga krisnivåer, så är det ju betydligt bättre nu i alla fall än det var för bara 2-3 månader sedan. Och sen risken är ju såklart att det blir en W-formad återhämtning ifall vi får en backlash senare, vilket inte är helt osannolikt, inte minst om det kommer nya större utbrott i höst eller vinter, eller om de länder som nu har lånat en massa pengar för att parera arbetslösheten och den minskade konsumtionen, om de börjar få problem med återbetalningen, så kan det ju bli problematiskt även för länder omkring. Och då tänker jag kanske inte att Sverige har sådana problem. Det är väl en av de sakerna som där vi står ganska starka tack vare både höger- och vänsterregeringar de senaste åren. Att vi har ju en relativt låg statsskuld som gör att vi har lite utrymme att splasha ut miljarder på korttidspermitteringar och sånt där som kostar en jävla massa pengar. Men det kan bli problem i Grekland och andra medelhavsländer. Och nu såg jag även igår, tror jag var, att svenska banker har börjat godkänna allt fler lån till småföretag igen, vilket ju är ett tecken på att man har större förtroende för de här företagens återbetalningsförmåga. Så att även det är ett ganska positivt tecken. Det var nästan tillbaka på pre-corona-nivåer. Jag tror det var 74% godkända låneansökningar mot 50% för bara ett par veckor sedan, och 80% innan coronan. Men du jobbar ju med finans, Jesper, så du har ju bättre koll på det här än jag. Vad är din och dina kollegors känsla och analys just nu när ni går på semester?
Att det fortfarande är liksom osäkert vad som händer. Det finns väl planer på plats för både en second wave i Sverige till exempel, och bara vad ska man säga, eller en förbättring av läget. Men generellt så positivt, absolut.
Mm.
Inga liksom krisanalyser direkt.
Nej, precis. De allra värsta scenarierna är väl undanstädade, även om man liksom inte ska underskatta liksom att vi ligger på väldigt låga nivåer nu och kommer ha en relativt hög arbetslöshet under ett bra tag framöver, skulle man visa, och det påverkar ju såklart hela ekonomin. och andra delar av ekonomin går också relativt dåligt. Men det känns ju ändå skönt att det inte är den här liksom domedagsstämningen som det var för bara ett par veckor sedan eller två månader sedan eller så. Men du, i veckan fick vi ju även en rapport från KPMGs Football Benchmark där man har tittat specifikt på den här arenafrågan. Vi har ju båda läst den nu i dagarna och vi har även sett att ligor har börjat tillåta åskådare på matchen nu. Danmark, Ryssland och Ungern har eller ska i alla fall börja tillåta en del publik. Jag är osäker på om de är igång med det redan, men i den här rapporten då så intervjuar de en person på en sån här arenaarkitektbyrå som jag tycker det är ett väldigt intressant historiskt perspektiv. Han säger att fotbollsarenor har varit tvungna att anpassa sig tidigare. Han nämner Hillsborough och Hazel-katastroferna på 80-talet då, till exempel, som ju gjorde att man började ta bort ståplatser från arenorna, främst i England men även på, i andra länder, vilket i och för sig gissar har lite grann att göra med att de hade ett liksom generellt huliganproblem i England också vid den tiden. Men då gick i alla fall kapaciteten på arenorna ner med ungefär 30%, säger han. Och han nämner också 9-11 då, som ju påverkade säkerhetstänket i hela samhället och inte minst då på fotbollsarenor, vilket ju också har blivit vardag numera. Det mest intressanta tycker jag ändå är hans uppskattning i den här rapporten av hur mycket lägre kapacitet de olika arenorna kommer att få i en postpandemisk värld. Jag trodde i min lekmanna värld att det skulle vara kanske liksom, jag vet inte, 50% eller så för ett bra tag framöver. Alltså inte så mycket kanske för liksom smittorisken under själva matcherna, eftersom det är ju utomhus och kan man bara hålla lite avstånd och sådär, så borde det vara, borde det funka. Men jag tänkte mer kanske på kollektivtrafiken och trängsel i arenagångarna och så vidare. Men den här snubben, han gissar på 10-15% minskad kapacitet överlag och att arenorna kommer att byggas om eller då anpassas för att minska trängseln. Utöver att minska antalet personer på plats, så till exempel då genom att servera mat och öl på plats på sittplatserna eller ta bort den helt för att undvika den trängseln som blir i köer till kiosker och restauranger och så vidare. Och han nämner också olika anpassningar för att bli av med spridning via kontaktytor eller vad man säger, vilket jag som lekman har väl uppfattat som ett mindre problem egentligen, men i så fall så skulle det kunna innebära, säger han, exempelvis då kontaktlösa spolknappar på toaletter, färre sådana här handledstänger i trappor, kanske automatiska dörröppningar på arenan och sådär. Vad tänkte du om den här arkitektens budskap, Jesper?
Jag tror också att det är väldigt optimistiskt att bara räkna med 10-15% minskad kapacitet. Mm. Folk kommer ju, förutom att man kanske inte kunna gå på matcherna i 100% kapacitet, så kommer ju folk kanske välja att inte göra det. Det känns ändå som folk borde ha lite vett och iaktta försiktighet, i alla fall till att börja med. Sen tror jag inte att det kommer gå så snabbt med allt det här med kontaktytor som du är inne på. Det tror jag inte kommer vara första prio för klubbarna eller något de känner är superviktigt för att locka åskådare till arenorna. Men det är liksom det här automatiska dörröppnare, kontaktlösa spolknappar, det finns ju redan i och kommer ju mer och mer på moderna arenor som en bekvämlighet för åskådarna eller besökarna. Mm. Så det kommer absolut komma mer sånt, men kanske inte på grund av corona.
Men så funkar ju i och för sig aldrig de här kontaktlösa spolknapparna.
Nej, det är en annan femma.
Precis. Det är ett vidare problem. Sen har de ju en del statistik och prognoser för inkomster som jag tyckte var väldigt intressanta. Exempelvis är det ju väldigt stor skillnad på både antalet åskådare i genomsnitt i de fyra stora ligorna, men också i hur stor del av kapaciteten som man lyckas sälja ut i genomsnitt i ligorna. Och rent generellt då kan man väl säga att Bundesliga och Premier League är i en egen liga vad gäller antalet åskådare i genomsnitt och hur stor del av arenakapaciteten man säljer ut i genomsnitt då. De två ligorna ligger på runt 40 000 åskådare i genomsnitt. Pre-corona snackar vi nu givetvis. Och runt 90-95% beläggning då. Bundesliga har fler åskådare men Premier League har högre beläggning. 95,2% av alla biljetter säljs i Premier League. Eller jag tror att det var förra säsongen eller sådär som de hade som benchmark. Vilket går att jämföra då med La Liga på 74% och Serie A på 68%. Det är inte bra. Och båda de två då, Spanien och Italien med runt 25 000 åskådare i genomsnitt på matcherna. Och även oaktat coronan så är ju det här ett av de stora problemen för Serie A främst. Men även La Liga, spanska Mediapro som köpte Serie A-rättigheterna nu senast. De har ju fattat galoppen liksom, så de skrev in ett vitesblopp i det här tv-avtalet som vi nämnt tidigare där tomma stolar i kamerans vinkel kostar klubbarna ganska stora pengar. Och nu har man ju, som vi pratade om senast, va, liksom vant sig vid, ja, kanske oväntat lätt i alla fall vid matcher bakom helt stängda dörrar, men liksom halvfulla arenor, det är ju nästan ännu mer avtändande liksom. Och även om Premier League har åstadkommit den här höga beläggningen till stor del på bekostnad av läktarkulturen istället då, vilket ju är ett problem för dem. Det blir rätt sterilt och tråkigt att kolla på rätt många matcher i England, inte alla men rätt många. Men å andra sidan, det är ju fullsatt nästan alltid, vilket främst Italien lider hårt av då, eftersom man har de här stora omoderna arenorna, många byggda eller kanske utbyggda som i San Siros fall till VM 1990, samtidigt som då allt färre går till de här arenorna så att de ser spöklika ut istället i TV. Jag tycker det är lite svårt att säga om det är en fördel eller en nackdel med de här stora och moderna arenorna just nu, Jesper. Alltså antingen kan man ju se det som att det underlättar att sprida ut publiken eftersom man har gott om plats och dessutom om man nu som många italienska klubbar verkligen försöker få till skott nya arenor så kanske man sparar lite pengar genom att bygga dem virusanpassat redan från början så att säga, snarare än att då behöva bygga om splitter nya arenor som Spurs nya arena och liksom Emirates som i och för sig har ett par år på nacken nu, men du förstår vad jag menar. Och sen vet man ju inte, precis som du var inne på, liksom i vilken utsträckning supportrar överhuvudtaget vill gå på stora arenor som typ Emirates numera. Alltså kanske sajsar man ner de påtänkta arenorna lite grann, bygger in social distansering, man kan ta hänsyn till allt det här och försöka hitta ett sätt att liksom bygga arenorna så att det blir bra tryck på dem och kanske ser bra ut i TV även om det är till antalet färre åskådare på plats. Men jag vet inte, jag kan inte bestämma mig för om jag tycker att det är en fördel eller en nackdel i det här läget, allt annat lika då. Hur tänker du kring det?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag tycker det är jäkligt svårt, men jag skulle gissa att många av de liksom, förbättringar eller nybyggnationer eller ombyggnationer ligger lite på paus nu hos de flesta. Mm. För man väntar och ser hur kommer intresset vara, i vilken utsträckning kommer folk vilja gå på, på matcherna, i vilken utsträckning kommer folk kunna få gå på matcherna.
Vilka restriktioner kommer komma från myndigheter sådär, så att...
Exakt, så ja, men jag tror att mycket ligger på paus, och ja, det blir spännande att se. Jag har jättesvårt att se vilken väg man skulle gå, men alltså, för Italiens del så där har det ju varit uppenbart att man har haft för stora arenor sedan länge, och Juventus drog ner på kapacitet men fick en mycket bättre stämning på sin nya arena. Mm. Och liksom, jag tror att oavsett corona eller inte så kommer det bli mindre arenor speciellt i Italien.
Mm. Jag ska säga det att Juventus har ju också högst intäkt per såld plats i Europa också, vilket jag såg i den här rapporten, vilket jag tyckte var väldigt intressant, och som knyter an till det som jag tror kommer hända. Men de listar ju i den här rapporten också de 10 klubbarna som har störst matchdagsintäkter totalt i Europa, samt hur mycket de här respektive klubbarna förlorat på coronan under de månaderna som man har varit tvungen att spela utan publik, vilket ju kan ge en ganska bra indikation på de ekonomiska anpassningarna som klubbarna kan räkna med framöver, även om det ju är oklart då, som vi sa, hur mycket eller lite publik man kommer kunna ha sen. Överlägset högst matchdagsintäkter har i alla fall Barcelona, som ligger på runt 175 miljoner euro på ett år. Och sen är det fallande efter dem. Real Madrid, Manchester United, Arsenal, PSG, något oväntat, Liverpool, Spurs, Bayern München, Chelsea och Juventus. Där Juventus drar in runt 75 miljoner euro på ett normalt år. Alltså en dryg tredjedel av Barcelona. Störst förluster har Barcelona, Real Madrid och United gjort på mellan 29 och 36 miljoner euro, men Juventus är inte långt efter på 27 miljoner euro, vilket gör dem till den klubben som har förlorat störst andel av sina matchdagsintäkter. Och märk väl att det här är ju ändå bara för 3 månader, eller vad är det, 4 kanske, så på ett helår utan publik så skulle det bli runt 1,5 miljard kronor för de här klubbarna som tjänar mest då på matchdagsintäkter. Och nu räknar vi väl med att det kommer bli en del publik snart. Men ändå, Jesper, vårt budskap om att gemene fotbollssupport kanske har underskattat de ekonomiska effekterna på toppklubbarna, det står vi väl fast vid, eller vad är din analys?
Ja, absolut. Och den här rapporten som jag skulle absolut rekommendera folk att läsa, för den, när du skickade till mig att läs den här rapporten, vi ska surra om den, så blev jag ju lite skeptisk. Jag har ganska kort attention span, så, men den här var ju kort och koncentrerad.
Verkligen.
Så det, men tillbaka till frågan. Nej, jag håller helt med dig att det såg värre ut än vad jag hade trott.
Ja, men precis. Väldigt ögonöppnande. Och om man då ska spekulera lite grann kring fortsättningen, så skulle jag väl gissa att klubbarna kommer att försöka öka intäkterna per åskådare, täcka upp både då för den minskade kapaciteten, oavsett hur stor eller liten den blir, men också för minskad lönsamhet per åskådare då, eftersom de här overheadkostnaderna liksom som städning och säkerhet och sånt där kommer ju att bli dyrare per såld biljett med minskad kapacitet. Alltså om man vågar höja priserna på matchbiljetter är väl osäkert, tänker jag, eftersom krisen drabbar ju köpkraften hos average Joe, alltså även hos fotbollspubliken. Men jag tänker att de platserna som man kommer att ta bort, de kommer väl alla gånger att vara de billigaste biljetterna. Och sen, alltså typ som Juventus har gjort, när de minskar sin kapacitet så har de ju liksom, det är de billiga biljetterna som har försvunnit. De har ju ökat sin intäkt per plats jättemycket, som jag var inne på tidigare. De har ju högst i Europa just nu. Jag tror att de 80 euro per plats i genomsnitt eller något i den stilen. Så det är väl billiga biljetter som kommer försvinna. Och sen så tror jag, om jag ska försöka vara lite futuristisk här, så tror jag att man kommer försöka att utveckla olika former av liksom premiumtjänster för att få upp intäkterna per biljett. Typ kanske bordservering, som de är inne på i den här rapporten, av mat och dryck på åskådarplats, som ju också går att motivera ur virussynpunkt. Alltså typ att man tar bort en stol mellan varje plats och gör någon slags bord mellan dem på, ja, delar av arenan i alla fall. Och sådär. Eller är för corporate och tänker för mycket utanför boxen här, Jesper? Vad tror du?
Nej, men jag tror att det kommer bli jäkligt svårt att hålla de här restriktionerna. Om man släpper på, säg 5 000 istället för 10 000 på en kortsida, så tror jag inte, det är svårt att se att alla ska hålla sina 2 meters avstånd, utan det kommer ju klumpas ihop på en mindre del av läktaren istället. Men generellt tror jag det blir svårt att ha de här restriktionerna följas under matcher liksom.
Mm. Ja, men det kommer säkert också att bli ett problem, men alltså jag tror att vi kommer nog i alla fall gå mot mindre, ska man säga, fotbollsromantiska tider. Alltså de tog bort ståplatserna som var smackat med folk, så att det kunde vara så här 100 000 pers på matcherna, eller liksom 200 000 pers på liksom 50-talet på riktigt stora matcher. Så där, det är ju long gone för länge sedan av andra skäl. Men nu tror jag att jag tror inte Erik Niva kommer bli nöjd med eventuella anpassningar av arenorna framöver, utan jag tror att det kommer vara, alltså de kommer ta kommersiella tag där och hänvisa till coronaviruset. Så vi får väl se. Det är för tidigt att säga kanske. Du, var det någonting annat i den här rapporten som du reagerade på, eller ska vi gå vidare?
Ja, men jag tycker vi springer vidare.
Okej, men då kör vi våra vinnare och förlorare innan vi säger adjö till passagerarna i andra klass. Ni som åker första klass på patreon.com/clpodden får jag alltså en extra halvtimme eller så med en massa transfernyheter som jag vet att många av er älskar. Gå gärna in och signa upp er nu, eftersom jag går på semester nu, så blir det gratis en månad framöver om ni vill lyssna på dagens avsnitt och gå tillbaka och lyssna på tidigare intervjuer med exempelvis Jakob Gudiol och Alexi Lalas och så vidare. Och om ni inte gillar det ni hör, så är det bara att säga upp medlemskapet. Det är busenkelt och inga konstigheter eller fula finstilta detaljer eller sådär, utan det är faktiskt superlätt. Vinnare för mig den här veckan är Atalanta, Jesper, som har vunnit 9 raka matcher i Serie A och 11 raka matcher totalt om man räknar med Champions League. De har vunnit över Valencia 2 gånger om, Roma 2 gånger, Napoli och Lazio 1 gång vardera. De är i otroligt form helt enkelt.
Och möter Juventus här nästa match. Det blir jäkligt spännande.
Ja, du ser. Ja, men det blir kul. Även Bayern München är ju i sinnessjuk form. De har vunnit 17 matcher i rad i alla turneringar. De vann Bundesliga förstås då, men även tyska cupen i förra veckan, och har 3-0 överläge mot Chelsea i returen där. Juventus är också en vinnare för mig. De förlorade visserligen på ett oerhört märkligt sätt mot Milan, men har ju ändå spurtat ifrån i toppen och går mot sin nionde raka Scudetto tror jag att det är, och samtidigt då som man har överfallsrånat Barcelona på Artur på ett sätt som lika gärna hade kunnat räknas som en kriminell handling. Sergio Ramos är en annan stor vinnare för mig just nu. Real Madrid går ju mot ligaguldet med ett rätt lätt spelschema i de sista fyra matcherna, men Sergio Ramos sticker ut för mig eftersom han satte en straff i den här viktiga bortamatchen mot Bilbao som slutade 1-0 till Real, och det var hans 22:a straff i rad som han satte, vilket ju, alltså det måste ju göra honom till den bästa straffskytten i världen just nu. Jag hade faktiskt inte koll på att han var så sjukt bra på straffar. Ole Gunnar Solskjær är en vinnare just nu med 4 raka vinster i Premier League, samtidigt som både Leicester och Wolves hackar. Champions League spel ser ju mer och mer troligt ut för Manchester United som har ett enkelt schema kvar, och Ole Gunnar borde tatuera in Bruno Fernandes ansikte i sin svank, kan jag tycka, som tack för hjälpen. Utan den värmningen så hade de nog varit rökta. Men du, vad tror du om Uniteds chanser för CL-spel nästa år? Det ser väldigt ljust ut just nu.
Ja, men jag tror att de absolut kommer komma dit. De har ju en hysterisk form och gör ju hur mycket mål som helst och börjar liksom, ja, de kanske inte har hotats senaste matcherna så där stenhårt, men verkar hålla ihop hyfsat defensivt också. Mm. Sen möter man ju både Chelsea och Leicester. Chelsea är i och för sig i kuppen, men Leicester som ligger framför dem, en poäng före, de möts om några veckor.
Men det är väl typ den enda topp matchen som de har kvar?
Ja, precis. Medan Chelsea till exempel har ju väl Liverpool kvar att möta, om jag inte har helt fel koll. Men jag tror att och Leicester har ju visat dålig form nu sen omstarten, så jag tror absolut att United kniper någon av de första 4 platserna, och sen får vi väl se ifall femte platsen räcker, ifall nu City blir uteslutna från nästa säsong.
Ja, det är lite besviken måste jag säga att vi inte hann med det beslutet innan vår semester här, för det är ju
påverkande.
Väldigt avgörande. Så får väl alltså anta att det beslutet kommer nu under vår semester, för att det börjar ju bli dags att skaka fram ett beslut i den frågan, för annars blir det ju liksom konstigt inför nästa säsong, eftersom transferfönstret är öppet och liksom klubbarna måste ju börja anpassa sina trupper på en massa olika vis. Så att jag hade förväntat mig ett beslut, eftersom de senaste rapporterna var att det kunde gå snabbt, så hade jag tänkt att det kanske inte drar ut på hela sommaren som vi har trott kanske tidigare. Men nu blev det i alla fall ingenting inför vår semester, och det kan man ju tycka att de borde ha tagit hänsyn till, men det gjorde de inte. Men jag måste säga, kring United så är jag rätt kluven. Alltså jag har ju ingen klubb i England, även om jag höll på just United som barn, så har jag inga känslomässiga investeringar där. Jag tycker ju nästan att det vore lite kul om de missade CL, eftersom deras ledning är så himla obegåvade. Samtidigt så är det ju roligt med storlagen i Champions League. Så ja, jag är verkligen kluven där. Men du, vilka vinnare vill du lyfta fram?
Men det är svårt att invända mot dem som du precis nämnde, med Atalanta, Bayern och Ramos och Solskjær och hela United. Juventus tycker jag inte att du... De skulle jag placera på min förlorarlista med tanke på hur den insatsen under liksom en sista halvtimmen mot Milan såg ut, där man ju tappade en given seger till en liksom pinsam förlust istället. Och det är ju inget som händer Juventus och inte hänt Juventus på liksom 30 år. Så det känns ju jäkligt oroande att det sker, och tror verkligen att Sarri ska känna sig liksom stressad över det här. För det var ju snack redan innan att han kanske satt lite löst för att Juventus inte har imponerat eller tagit stora steg framåt under honom, och liksom att tappa defensiven så här känns ju som ytterligare ett slag i en spik i hans kista för Sarri.
Mm. Ja, men du börjar övertyga mig lite grann där. Jag tänker bara att liksom, det kändes ju ändå som att det var en toppstrid, eller en strid om Scudetto skulle äga rum här, som kunde bli jävligt tuff för dem, och där de mycket väl hade kunnat torska eftersom Lazio såg så himla bra ut och Inter liksom lurade lite grann i vassen i alla fall. Men nu är det ju lugnt där och de kommer att vinna där, och dessutom har de ju gjort den här superaffären med Artur, som i och för sig du inte tycker är lika bra som jag, men bara känns som att de har haft en jävla flyt där. Men sen har de i och för sig förlorat cupfinalen, och som du säger så har de ju liksom spelet visat jävligt oroande tecken. Men, ja, okej.
Okay. Ja, och alltså det kanske inte är liksom Juventus position i sig som bör vara på förlorarlistan, för dem. Nu har ju Lazio vikit ner sig och Juventus har ett bra försprång som man borde kunna hålla resten av säsongen och vinna sin, ja, som du är inne på, nionde raka Scudetto, och det är ju fine liksom, men det är ju just den nionde raka, så man kan ju, man hade kanske förväntat sig att man skulle ta ytterligare steg framåt under Sarri, eller hoppats i alla fall, men när han liksom ställer in spelare som uppenbarligen liksom väldigt tydligt inte håller måttet, för han, jag vet inte, ska bevisa någonting med Bernadeschi och Rugani som uppenbarligen inte håller på den här nivån, så ja, ställer ju det frågor kring hans position.
Men är det typ Ruganis fall då? Han hade väl inga val där? Det var väl avstängningar och skador och sådär, eller?
Alltså, nu har jag inte jag stenkoll. Jag blir bara så här uppe i min ilska här. För att, men det, jag tycker att det är något som har genomsyrat hela hans säsong här. Jag vet, jag brukar ju messa dig liksom var varannan vecka så fort Bernadeschi kommer in på plan, när man har så fina spelare i övrigt som inte får chansen. Nej, men vi kan lämna Juventus och Sarri. De är på min förlorarlista. Jag kan dra den, säga den direkt istället. Men något annat att tillägga på vinnarlistan utöver det som du hade, det är, ja, det skulle väl vara, om man vänder tillbaka till Juventus, det är svårt att komma ifrån dem, men liksom Ronaldos klippning känns ju som en klar vinnare. Alltså han, till skillnad från dig och mig, så har ju han förutsättningar att ha bra hår liksom. Och han har ju liksom förstört det med den här fripparna han har kört nu några månader.
Obegriplig, ja.
Men nu är han i fas igen.
Så, tolkar jag dig rätt om din enda vinnare här, det är Ronaldos frisyr, eller vad?
Utöver de som du redan har nämnt.
Okej, svagt ändå.
Men den står ut den här veckan.
Okej, förlorare för mig, det är Barcelona, och sett igen, inte minst ligaguldet är nästan förlorat. Ekonomin går åt Fanders, man har blivit av med Artur och ser inte ut att ha råd med Lautaro, samtidigt som Messi är på kollisionskurs med ledningen, som jag förstått det, och Real Madrid får alla domsluten med sig, tycker de. Det är inte mycket som stämmer för katalonerna just nu. Lazio såg inför uppehållet ut att gå om en match då om Scudetto mot Juventus, som vi sa. Vi har ju pratat tidigare om att Juventus gynnades av de här ändringarna i spelschemat, men att Lazio skulle klappa ihop så här fullständigt var ändå, det var oväntat får man säga, de har sett förfärligt dåliga ut. På det stora hela är ju Lazio såklart fortfarande på stark frammarsch och en vinnare, men de måste verkligen känna sig blåsta på konfekten i det här läget. Antonio Conte sumpade ännu en poäng igår mot Verona. Och hans trebackslinje funkar inte alls som den ska. Så han får vara en förlorare här med. Leicester och Wolves i Premier League håller ju på att kissa bort sina fina säsonger så här i sluttampen. Så länge City förlorar i CAS då, så lär väl Leicester behålla sin CL-plats oavsett, men man har gjort det onödigt spännande nu, och ja, det är märkligt med tanke på att man såg så stabila ut innan. Vilka förlorare har du valt utöver Juventus, Jesper?
Nej, men jag har svårt att hitta något annat än det du har varit inne på, men jag skulle vilja liksom veckans förlorare skulle jag ju säga är Antonio Conte och hans Inter som alltså du är inne på att tappa poäng igår när de såg ut att ha vänt från ett tidigt underläge till ledning men tappar precis i slutet. Och det känns inte som Conte har det här, han får inte effekt av sin egen uppenbarelse och aggressivitet på sidlinjen som han fick till exempel i Juventus. Och sen kanske precis som i Sarris fallen kanske lite övertro på sina liksom icke-stjärnor. För igår startade han ju utan Lautaro till exempel och
utan Eriksen.
Exakt.
Körde med Borja Valero istället.
Och det ger negativa effekter såklart.
Precis. Det finns skäl att oroa sig där tycker jag. Särskilt eftersom man tänkte ju att de torskade mot Bologna med 2-1 efter en helt otrolig. Bologna fick en man utvisad, inte ledde med 1-0 var väl och hade en straff som Lautaro brände eller hur det var. Och sen torskade man den matchen och tänkte man ju att ja, men ett Antonio Conte-lag, de förlorar ju inte en match på det sättet utan att studsa tillbaka.
Exakt.
Och sen så släpper de in 1-0 via Skriniar som såg för jävla klump ut på sin högerbacksplats i den här trebackslinjen. Det känns lurigt där. Du, hade du några fler förlorare eller ska vi säga adjö till gratislyssnarna?
Vi säger adjö och
Trevlig sommar.
Ja, exakt. Trevlig sommar och semester.
Och så går vi in i den fylliga transferpanelen där vi idag har väldigt mycket spännande utveckling att berätta om.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.